Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Offsides podcast och ännu ett avsnitt då härifrån Göteborg med mig Johan och dig Anders. Det var, om jag får börja bara där, vid något jag tänkte på efter Kobe Bryants tragiska dödsfall och hans dotter och de övriga som dog i helikopterkraschen i Kalifornien. Vi ska inte stanna vid den så himla länge, men efter att nyheten kom ut då och ja, både Los Angeles och kanske till och med hela USA och basketvärlden var chockat, så kom det ut väldigt mycket klipp och länkar från hans karriär, och jag fastnade framför ett som, det var ju väldigt simpelt, det, jag tror bara det hette Kobe Bryants 50 största stunder på NBA-planerna. Den var 20 minuter lång ungefär, och jag kollade igenom det, för jag har ju inte suttit uppe och sett basket så många gånger. Så det kanske kan, ja, du vet, man klickar, man känner sig lite berörd och sådär. Ja. Och då slogs jag av två saker. Det första var att man fattade lite bättre, eller jag som inte är så insnöad på basket kanske, varför han var så otroligt beundrad som spelare. Jag har ju förstått att han verkligen, det är många som har skrivit att han var så mycket mer än basket och så, men om man bara tar honom som spelare, så var det första jag tänkte på att den var fylld med så mycket olika saker, de här 50 största, att det var verkligen en bild av en komplett spelare. Hade det varit en sån, de 50 största stunderna med Messi eller Zlatan, så hade det väl varit mål alternativt sjuka assist några kanske eller sådär. Men här var det liksom en blandning mellan att Kobe Bryant sätter sjuka trepoängare, power dunkar, genombrott,
blockar skott
ja, i defensivt läge, stjäl bollen. Det var liksom hela spektrat. Det skulle ju inte vara en glidtackling i defensivt läge från Messi som stoppar ett motståndaranfall, utan det skulle ju vara rätt mycket varianter på samma typ av briljans. Det var det första jag tänkte på, den här kompletta bilden då. Det andra jag tänkte på, det var någon rätt begåvad person som hade lagt upp det här, för den var mycket bättre än vad de här brukar vara, de här compilations med. Du vet, det brukar ofta vara rätt dålig musik och det ser liksom lite larvigt ut. Men det här var väldigt stilren. Och det som var slående var att så många av de här ögonblicken, de här 50 stycken ögonblicken, var att de var matchavgörande. Var något jag tänkte på, säkert hälften eller något, var en riktigt, riktigt bra prestation. Ofta kanske ett långskott i ett väldigt trängt läge.
När klockan tickar ner, det bara hundradelar kvar.
Ja, ett rent matchavgörande skott helt enkelt. Och ofta kunde man till och med höra slutsignalen gå medan bollen var i luften. Att säga att säkert hälften av dem var det. Och där hade ju någon tänkt till, tycker jag. För han kanske hade kunnat hitta ännu fler moves som var mer i ögonfallande, som påminner liksom om show och sådär. Men det gav också bilden av en, det som man säger i USA, att de är så competitive. Och när jag hade sett det då, så tänkte jag på ett uttryck jag lärde mig häromdagen, ett psykologiskt uttryck som på engelska hette social facilitation. Vet inte om det på svenska helt enkelt är social facilitation. Är du bekant med termen?
Ja, det är väl så att det handlar om att man i, om vi tar Kobe Bryants case då, man blir bättre när man vet att man har en viss förväntan på sig att leverera. Är det inte så?
Ja, eller ja, det är väl rätt till hälften kanske. Utan att det här blir väl, vi har många smarta lyssnare och särskilt en del psykologer och, som är beredda att slå på fingrarna här. Men som jag har förstått det förenklat då, så innebär det att något som du är väldigt bra på redan, det vill säga i Kobe Bryants fall basket, kommer du göra ännu bättre när du gör det inför en stor publik. Med ökad press och när det står mer saker på spel.
Ja, just det, de stora matchernas spelare, som man kan säga.
Ja, precis. Att man växer med de stora ögonblicken bäst när det gäller och så. Medan motsatt då, något som du är inte så bra på, det kommer du prestera sämre med om folk skulle titta på. Om du skulle göra det inför en publik. Låt säga att det skulle ju gå otroligt långsamt för mig om jag i min ensamhet skulle försöka få ihop en bokhylla från Ikea på tid. Men det skulle ta ännu längre tid om jag gjorde det på Offside Live. Det skulle vara hela showen och jag skulle inte ens vara klar då. Vi har alla saker vi är dåliga på. Alltså hålla tal till exempel. Så det som väl folk är, det är väl det som folk är mest rädda för av allt, tror jag. Den största sociala fobin är att prata inför folk. Det finns väl något gammalt Seinfeld-skämt där, va? Med att nummer ett är att tala inför folk, nummer två är att dö. Vilket gör att på en begravning så har man det bättre i kistan än om man ska stå och prata om personen som ligger i kistan.
Just det.
Så.
Ja, nej, men jag tror att, och de som har kanske lyckats hålla ett lyckat tal på ett bröllop till exempel. Man har varit nervös, du vet, dagen innan, kvällen innan, man sitter och skriver, man repar kanske lite grann och sådär. Och sen så när stunden är kommen, man ska gå upp där på scen inför kanske 100 personer på ett bröllop, så plötsligt så lyfter man sig själv. Den känslan har ju också ganska många.
Mm. Det kan ju också bero på om man har repat och sådär. Det är klart att man kan ju ge sig själv försprång genom att öva och öva och öva. Men är det någonting som man känner starkt obehag för,
absolut,
och emot, så är det nog troligare att i lugn och ro att du skulle kanske kunna klara av en bättre leverans framför spegeln hemma. Men jag minns när jag bevakade friidrott till exempel, och så när många svenskar var duktiga, så bevakade man även deras förläger inför mästerskap. Och då hette det ibland att någon var i så himla bra form, säger Stefan Holm, och så berättade han att han tog 2:33 på träning idag. Och la fram det som något oerhört. Och jag tänkte först att, men han har ju hoppat 2:36 i år, 2:37, 2:33 är väl ingenting att ha. Men då förstår man då att man slår inte världsrekord på träning.
Mm.
Utan det krävs kanske då, om man är så duktig som Stefan Holm är, på att hoppa höjdhopp för att få ut det där allra sista. En publik, att det är saker på spel och att den här pressen blir positiv. Sen klart att det inte gäller alla, man kan ju ha prestationsångest och det kan ju vara massor av faktorer.
Ja, det finns ju många fotbollsspelare under åren som har varit så att det kommer ett nyförvärv kommer till en klubb och så ser man på träning, första träningen bara, gud, sicken spelare, han har ju allt i sin verktygslåda. Ja, men så, bara briljera och gör liksom instick och rabonas och sätter dem i krysset. Och sen så kommer de in på matcher och tappar bollar och så. Den typen av spelare är ju givetvis väldigt vanlig.
Ja, och kanske är fotbollen lite svårare för att det är så många lagkamrater och så mycket faktorer som står på spel. Liksom en friidrottare är ju bara min prestation. Mm. Alltså en fotbollsspelare är ju beroende av allt som händer i övrigt på planen och så. Men det finns ju någonting, jag tänkte på Haaland då, som var han uppe i nu. Är det 5 mål på 2 inhopp i Dortmund? Mm. Att han då än så länge tycks växa då med...
Många tittar på.
Ja, och med förväntningar, vilket... också skulle, ja, han är ju då i hans fall är han då väldigt bra på att göra mål. Bra fotboll helt enkelt. Vilket gör att han är mer effektiv. Och Australian Open pågår nu. Mm. Vi såg precis när vi gick ner här att Federer krånglade sig vidare till en kvart.
Ja, men där kan man ta ett exempel. Om Federer hade spelat den här matchen mot Tennis, som han hette, amerikanen.
Tennis Sandgren, bra namn.
Om man hade spelat den här matchen i en träningshall i Högsbo här i Göteborg. Inför 2 åskådare. Det var svårt att säga att han skulle liksom vända en sådan match.
Han hade en massa matchbollar emot sig.
6 eller 7 matchbollar med sig. Och lyckas vända och vinna i en 5-sättare. Han behöver givetvis publiken också.
Mm.
Och pressen på sig. Och veta att här sitter miljontals tittare runt omkring i världen. Jag tror att den typen av... Ja, det blir en helt annorlunda sport om man inte har en publik. Om man inte har... miljontals tittar på sig.
Ja, och dagen innan då så var den här som har fått personifiera bad boy spelaren Nick Kyrgios uppe. Mm. Han gick till 1/8-final och pressade Nadal där. Förlorade, men det var en riktigt jämn match och att han gick till 1/8-final var nog rätt bra gjort. Han har gjort sig känd då för att vara tennisvärldens motsvarighet kanske till vad heter det nu? A Star Is Born. Mm. Stundtals briljant, stundtals huset. Och kan förlora mot vem som helst när han är på någon sidobana, så är det rätt troligt att han inte känner inspiration. Men som den utmärkta kommentatorn Maria Strandlund, Tomsvik, sa, men ge honom en scen och han besegrar vem som helst. Mm. Eller någonting sånt, sa hon då. Att han behöver det här för att kunna växa då. Och det ska ju bli intressant då att se om, man ska ju tänka den här podden till exempel. Nu ser inte vi publiken. Men vi vet att vi pratar inför en ganska stor publik då, runt om i Sverige och för all del i en del andra länder.
Med.
Om vi skulle ha det här samtalet med mikrofonerna som inte var inkopplade samma, om vi skulle prestera bättre eller sämre då.
Mm.
Antagligen har vi nog ändå gjort det här så pass många gånger att det skulle bli ett sämre samtal.
Mm.
För att man inte riktigt är på tå på samma sätt eller så. Medan Offside Live är ju mer intressant att ställa sig frågan om vi växer när vi står på en sån scen. Mm. Eller om vi skulle göra det bättre utan publik.
Mm.
För där har vi ju mycket mindre erfarenhet. Vi har gjort det då 5 kvällar förra året.
Just det.
Och det får man komma och undersöka då.
Ja, helt enkelt. Ja, precis. Bra väg in här till att försöka göra lite självreklam. Och det är ju då, det finns ju biljetter kvar framförallt till 2 kvällar. Det är den 15 mars på Skala Teatern i Stockholm. Och sedan 18 mars på Bioroy i Göteborg. Och vill man då ha en biljett så går man in på offside.org/offsidelive. För att fixa den här biljetten helt enkelt. Man har ju rabatter också om man är prenumerant. Så att av den anledningen bara så är det värt att bli prenumerant.
Just det. Offside.org/offsidelive helt enkelt. Och det finns säkert några biljetter kvar ifall man söker till andra datum också där. Mm. Allt om Öster lovade att komma på Offside Live om jag la till en Växjövers i förra avsnittets då fotbollssaga. Får se hur det blir med det.
Jag vill tro att Allt om Öster att det är liksom en stor redaktion.
Ja, ett kollektiv.
Ja, men 25-30 personer som sitter och jobbar dagligen med liksom pumpa ut Öster nostalgi.
Ja, det skulle göra mig glad om det var så. Du, dagens avsnitt, det gör vi i samarbete med bokförlaget Strawberry Förlag. Och nu har nedräkningen börjat inför Jan Andersson och herrlandslagets EM-premiär. Och i maj utkommer då den perfekta läsuppladdningen inför EM. Det är landslaget enligt Lund, där Olof Lund kommer fortsätta skaka om svensk fotboll som han har gjort med sina 2 tidigare böcker. Med orädd penna så ger han berättelserna om spelet utanför plan under de drygt 20 år som han har följt landslaget. Och redan nu kan man förboka ett exemplar på Bokus. Då går man lättast in då på bokus.com/offside för att säkra ett exemplar. Och köper man som offside-vän boken senast 15 mars så får man dessutom 30 kronor i rabatt.
Vi gör också detta avsnitt i samarbete med Korpen. Korpen vet att ni finns där ute. De klubblösa, de som hoppas på silly season, de som missade januariturnén i år igen. Och alla väntar de då på denna säsongstart. Och nu närmar den sig årets upplaga av korpfotbollen. Och vet du vad du ska spela i år? Man kan gå in på korpen.se/fotboll och kolla vilket lag som behöver ditt bolltrollande denna säsongen. Eller varför inte starta ett helt eget nytt korplag? korpen.se/fotboll.
Anders, har du hängt med i skandalen kring det brittiska kungahuset?
Ja, det har jag ändå, fast lite så som det är när man inte är riktigt engagerad. Men på distans, jag har läst någon text, jag har sett till exempel Piers Morgan veva som han gör på sitt sätt. Ja. Jag har ändå läst lite vassa kommentarer från brittiska kolumnister.
Ja. Mm. Vad har du bäst koll på? Coronaviruset, Harry och Meghan-abdikeringen eller Sebastian Eriksson till Genoa?
Jag ligger ungefär på samma nivå på de 3. Kan lite av alla 3.
Där har man en bra game show. Blir snabbt inaktuell.
Vilket ämne vill du välja? Skulle Phil och Fredrik kunna ha i Alla mot alla?
Ja,
kanske. Ja, men väldigt kort då om Harry och Meghan. Ja. Det är att de helt enkelt har lämnat in en, ska man säga, en avskedsansökan
till
kungahuset i England. Där de inte vill ha...
Från sig sina titlar.
Ja, stora. De vill inte ha uppdrag vidare. De säger också att de inte vill ha finansiell hjälp av hovet i England. De ska stå på egna ben.
Det är inte så att de kanske står på bar backe.
Nej, nu. Och de säger väl att detta är ett sätt för dem att liksom kanske modernisera synen på kungahuset. Att det är inte bara någonting som man måste fullfölja bara för att man föds in i det. Det är väl lite grann det som är undertonen.
Ja, precis. De vill inte vara med längre och dansa. Och det här har då lett till rätt starka reaktioner. Du var inne på Piers Morgan som att inte tycker vi ska ge mer utrymme än nödvändigt. Ebba von Sydow var också arg här i Sverige. Såg på hennes blogg att hur vågar de? Undrar hon. Det här måste gå att lösa på något sätt. Tufft för drottningen framförallt, tycker hon då.
Får jag bara fråga, tror du att Ebba von Sydow verkligen är så engagerad i frågan?
Eller att det här är en bra grej?
Ja, eller är det liksom lite starkt i hennes varumärke? Vad tror du?
Jag tror att hon är genuin. Det vill jag tro. Ja. Och ja, men det finns väl, jag vet inte om det just är Ebba von Sydow, men folk som står utanför. Det är alltid lätt att tro när man själv inte är inne i någon bubbla och skratta åt bubblan som man inte är intresserad av. Mm. Det är ju lätt att göra sig lustig över vår fotbollsbubbla också om man står utanför den. Så där, liksom, är de på allvar så här arga över det eller det? Eller tror du att det här är någon slags spel? Ja, men det tror jag nog.
Ja, men jag säger så här, för att Ebba von Sydow gör ju precis det. Nu pratade vi om Piers Morgan här innan, men inte så himla långt därifrån så har vi ju Eleganten. Henry Winter som vi har snackat lite för mycket om här också i denna podden.
Ja, men
precis den här tonen har ju han.
Ja.
när det gäller fotboll. Om det är en konflikt någonstans.
Fast han vill ju kliva in ett steg senare och lösa och, liksom och vara diplomat.
Ja, precis. Man kan också ställa den retoriska frågan nästan så här. Det måste ju gå att lösa på något sätt.
Ja.
Frågetecken. Precis det gör Ebbe von Sydow här. Så hon är ju lite grann en Henry Winter i hennes värld.
Ja, det kanske man faktiskt skulle kunna säga då. Mm. Hur som helst, så det jag slogs av här var inte själva frågan om det här.
Jag är väldigt fascinerad, men vi kan vidare.
Ja, eller för mig som står utanför framstår det ju som kanske ganska sunt. Mm. Att så här, vill man inte vara med så i den här liksom, lite låtsasvärlden som det ändå är, som underhåller många, så ska man inte behöva vara det heller. Och det låter väl skönt om de vill leva ett annat liv. Harry och Meghan då, de vill göra det här. Och det som jag bara tänkte ta fasta på var då att de gör någonting som går mot det förväntade konventionen, vilket leder till starka reaktioner då alltid. Det är något som man ofta kan inspireras av, tycker jag. Det kan man hitta exempel av. Alla möjliga genrer och branscher. Det kan ju vara Bob Dylan som börjar spela elektriskt och folk buar inledningsvis för att de tycker att du ska ju bara spela akustiskt och hålla dig till dina protestsånger. Men han har ju inte så mycket gemensamt kanske med Harry och Meghan i övrigt, men det gemensamma är då att han skiter väl i det. Mm. Han vill göra det som känns bra för honom och sen så får omgivningen säga vad han vill. Och det kan ju vara idrottsprofiler med då. Det kanske är svårt, eller har vi några exempel på idrottsprofiler som inte gör det som förväntas av dem och det leder då till reaktioner från omgivningen. Och då syftar jag kanske inte på ett känsligt klubbbyte eller att någon inte är tillräckligt bra eller sådär.
Så om man ska ta mini-perspektiv sådär på något sätt, så kan det ju räcka nästan att du är en elitidrott, det vill säga en elitfotbollsspelare, och att du öppet röker till exempel.
Mm.
För då bryter man mot hela liksom hela bilden av vad man som förväntas av en om man är elitidrottare. Man ska liksom i princip leva ett helt klanderfritt liv. Man ska inte till exempel ta en cigarett, vilket gör också att idrottsvärlden ibland kan bli jävligt präktig. Mm. Att man får inte göra någonting som bara är en liten sak egentligen. Det ska väl ingen egentligen bry sig om så länge den här personen presterar utifrån det som man kan förvänta sig av dem, om de skriver ett kontrakt med Gais eller om det är med Real Madrid.
Ja, så kan det ju vara. Det kan vara beslut i karriären. Carolina Klüft var ju under ganska många år världens bästa sjukampare.
Mm.
Tog flera guld, både OS och VM. Och hade kunnat ta fler guld om hon bara fortsatt. Men hon tröttnade väl då, eller hade kanske inte riktigt den här motivationen längre. Och meddelade, jag tror det var kanske 2007-2008 någonstans, att nu är det slut med sjukamp. Mm. Jag ska hädanefter ägna mig åt längdhopp och specialisera mig på den grenen. Och det kommer jag ihåg ledde också då bland sportkronikörer, om det var Wennerholm eller Anrell kanske framförallt, som tyckte att det här är ju fel. Du kastar ju bort flera nästan givna guld här, medans längdhoppen är mycket mer vansklig.
Så det här måste gå att lösa på något
det
sätt.
Det måste gå att lösa på något sätt. Medan hon tänkte väl att men, det här vill jag göra. Mm. Jag har ju redan tagit en massa guld.
Mm.
Alltså, det kan jag tänka mig upplever som otroligt störande från media som idrottare. Alltså. När någon liksom säger åt dem att det här ska du göra.
Ja.
Eller tänk om. Det här måste gå att lösa på något sätt.
Ja, absolut.
Och men det spelar ingen roll. Nu fick inte hon den bästa längdhoppskarriären och rätt mycket skador. Men även om det går dåligt, om beslutet kändes rätt för henne, är det ju alltid rätt.
Mm. Menar, när Björn Borg meddelar att han ska lägga ner tenniskarriären när han är 28.
26.
26 till och med. Ja, precis. 26. Det är ju sensationellt så att så här, va? Varför?
Mm.
Varför ska du göra det? Det här måste gå att lösa på något sätt.
Ja.
Och skulle man då leka med tanken, men det har ju varit fotbollsspelare som har gjort sådana saker, fast kanske inte har man nått en nivå där man når det Björn Borg gjorde som tennisspelare. Eller Carolina Klüft när man är bäst i världen på någonting. Och sen liksom gör så radikal grej.
Nej, det hade varit spännande.
Vi tar Alexander Isak.
Ja, eller, efter kontraktet med Sociedad så meddelar han att nu är det bra.
Nu räcker det.
Ja,
jag vill göra någonting annat.
Ja, jag har ändå upplevt mycket redan fast jag är så ung.
Ja.
Nu finns det tid till annat.
Mm.
Det här måste gå att lösa på något sätt, skulle en del ha tänkt.
Ja, det tror jag.
Men det skulle ju minst sagt gå emot konventionen då.
Mm.
Och vi har ju varit inne på honom tidigare, men vår kära handbollsspelare då. Han gjorde ju, om inte en Björn Borg då, men slutade ju fast han hade mycket goda år framför sig. Kim Ekdahl, Duré.
Mm.
Och sen började han igen. Men det är nästan värt att ta upp honom igen nu med tanke på den här vi inte har det något namn. Det är ju inte en fylleskandal, krogskandal, barskandal, enhetsskandal.
Enhetsskandalen.
Enhetsskandalen som då inträffade under handbolls-EM i Sverige för någon vecka sedan.
Ja.
Vad var det som hände?
Ja, men de här enheterna, det var ju så att Kim Ekdahl och det var väl trots allt lagkaptenen Jim Gottfridsson, Andreas Stycket Nilsson.
Ja, och Lukas Nilsson.
Ja, precis. Dessa herrar, när de var i Malmö, de gick ut, käkade på restaurangen kväll och tog då en eller två enheter alkohol.
Mm.
De söp inte, det verkar så väldigt klart. Men de drack alkohol. Och det blev så att detta blev ju en... Det var lite märkliga turer i det, så man kunde inte riktigt bli klok på det.
Det var oklart vad de hade gjort för fel.
Ja, kanske. Och sen så kom det någon typ av ursäkt då. Sedan, när jag tror att det var Jim Gottfridsson som sa att de hade brustit i omdömet. Och att de skulle ta fullt ansvar för det som de hade gjort.
Ja, och det kom väl också till och med ut på om det var förbundets egen... Alltså det kom från dem, så att säga.
Ja.
Genom alltså förbundet.
Så
det var inte liksom... Som jag fattade så hade Aftonbladet, kanske andra tidningar också, vad vet jag, kände till att de hade varit ute och sett dricka något glas vin eller någon drink på en bar. De är ju rätt igenkända, så det är inte så konstigt att man kanske blir tipsad om det. Men att de skriver först när de vet att det här har tagits upp internt. Och sen kom den här ursäkten, och då sa förbundskaptenen också att han sa, jag känner en besvikelse över det som har hänt. Men spelarna har stått upp rakryggat för hela truppen, bett om ursäkt och förklarat att det inte kommer hända igen.
Mm.
Det sa då förbundskaptenen Christian Andresson.
Ja, och sen så kom det då den här, det var väl bland annat Flink och Blad som berättade om det här, liksom att de har ju någon typ av liksom policy att alkohol är inte förbjudet, men man ska be om tillåtelse om man ska ta en öl till en middag till exempel under en samling.
Ja, precis. Så. Det verkar inte låda nolltolerans, nej.
Mm.
Men att det ska fås någon form av att man ska klära det eller någonting sånt. Så som jag har fattat saken då, så kunde man anta att de inte hade stämt av det här barbesöket, som vad vi har fått höra gick då väldigt lugnt till.
Mm.
Att de inte hade stängt av det med ledningen. Och hur som helst, det blir ju ganska stora rubriker direkt. Då pågår ju fortfarande...
En vattendelar får man säga ut i Sverige.
Ja, och det tyckte jag också var intressant.
Ja.
För vattendelaren kan ju vara då, eller en enhetsdelare. De har druckit en till två enheter.
Ja.
Var då, så att ganska många tyckte att... en del tyckte ju såklart, vad är det här att skriva om?
Ja, men,
men det diskvalificerar man sig direkt, eftersom förbundet uppenbarligen ser det här som en allvarlig sak, om de ska be om ursäkt inför gruppen och de kommer med officiella uttalanden. Då är det ju uppenbarligen en fråga inom laget, så då är det inget konstigt.
Medan men sen, andra menar att hur kan man gå ut och måste man dricka en till två enheter när man är på liksom ett mästerskap och man ligger på läger och så här? Det känns inte professionellt på något sätt.
Nej, och sen kommer det också, jag såg att Simon Tern bland annat uttalade sig i frågan. Och det
vet man att det är en fråga.
Ja. Ja, men det han tyckte var intressant då var ju hur lagkamraterna, om de har brutit mot några regler.
Mm.
Det var, jag tror inte Simon Tern heller tyckte att det var alkoholen, enheterna, som var någon skandal här. Men var det så, undrade väl han, att det här är någonting som spelarna tillsammans med ledningen har kommit överens om. Det här gäller att, vi ska också säga att det här var ju på, det var ingen matchdag eller något sånt där. De hade ingen match dagen efter heller. Men är det så att det finns gemensamma regler som spelare tillsammans med ledare har kommit överens om att det här gäller, om man har brutit mot det, så blir det ju någon slags att man kanske sviker lagkamrater för att man tar det inte på allvar då.
Mm.
Och vi har ju haft, det kan ju vara värt att påminna att när Zlatan och Chippen och Mellberg skickades hem, det hade väl varit noll enheter då?
Jag tror det.
Ja, utan deras brott var då att de bröt mot tidsreglerna.
Mm.
De kom tillbaka för sent till hotellet och då ville Lagerbäck statuera exempel och säga att det var inte att de var ute och drack, utan att de bröt mot det här vi har kommit överens om. Så. Och man undrade ju lite, eftersom vi har tagit upp Kim Ekdahl Durier här innan, att hur kändes det för honom där när han uppenbarligen har stått och bett om ursäkt? Det rimmade ju lite illa med hur han verkar vara, det här med att han inte är så... Han går ju lite mot konventionerna då.
Mm.
Bara det där med att han bodde i ett kollektiv i Paris, med, bara för att han vill lära sig franska. Och man fick känslan att han har varit ute på krogen förr, bara för att han trivs bra med det. Liksom. Och mycket riktigt då, när Sverige sen har åkt ut i EM, så gör ju han en intervju med Flink då, där han tar bladet från munnen och berättar att han ångrar ju att den här ursäkten.
Ja, precis.
Och det är en ganska fascinerande läsning, för han tänker ju högt där rätt mycket.
Ja.
Och frågasätter lite att man, han säger det inte rakt ut, men han undrar ju, mellan raderna säger han ju att han förstår inte riktigt varför man ska bli behandlad som ett barn. Nej. Bara för att man råkar vara grym på handboll.
Ja, jag har något citat där framför mig. Det så säger han att det där vinet som han drack, det bästa glas vin jag har druckit.
Den bästa enheten, bästa. Det hade varit roligt om han sagt så.
Ja, precis. Nej, men så säger han så här. Det är inte första gången jag går ut och dricker ett glas vin när jag är med landslaget. Det är inget jag bett om lov om tidigare. I mitt tycke fanns det inget att ursäkta. För mig blev det väldigt märkligt när man ska be om ursäkt när man inte begått något fel. Jag tog ett glas vin och gick hem klockan 22.20. Det är fascinerande hur du kunde leda till allt det här.
Och sen nästan det citatet jag tyckte var bäst var när han sa att det är förbundets reaktion och fördömande som förstärker ett samhällets systemfel som ibland omyndig förklarar idrottare och inte tillåter dem att vara människor som alla andra. Om det är något som skulle behöva ursäktas och om det är något som är en brist på omdöme, så är det detta.
Mm.
Det får en ju att tänka till.
Mm.
Och det får en också tänka att alltså han verkar inte vara en problematisk person. Men han är en person som ledare i landslagsoverall inte är vana vid.
Mm.
När någon,
han gillar att problematisera.
Ja, han gör ju inte myteri. Han säger inte att nu är det nog för mig i landslaget. Utan det verkar som att han kan tänka sig vara med ett OS-kval och sådär.
Mm. Mm.
Men att han, det är ingen som pratar så här nästan. Som ifrågasätter ändå, eller tänker högt i alla fall, hur rimligt det är att man är lite som liksom skolgossar på ett led.
Mm.
Och det verkar inte handla om att han behöver gå ut och få sitt vin.
Nej.
Utan bara att han känner att han inte är liksom låst.
Ja. Ja.
När man tänker så är det ju nästan märkligt att fler inte liksom reagerar. I fotbollsvärlden är det ju mycket mer liksom i vissa klubblag, och vi vet hur det är ofta i länder som kanske Turkiet och Ryssland och Grekland, där man liksom blir
mer eller mindre inlöst dygn innan match.
Ja, och jag tror att Lagerbäck fick den frågan när han satt i den här söndagsintervjun för några år sedan, att om han reflekterat över det ibland, att ni behandlar ju lite spelarna som barn, med att ni ska vara hemma där och då. Och han hade väl ingen riktigt bra svar på det, att han förstår att det kan se ut så, men att det blir, man måste ha de här kollektiva liksom förhållningsreglerna. Och det är ju väldigt sällan egentligen det spårar ur. Det spårar ju inte ur här heller. Det är bara att någon pratar på ett sätt som man inte är van vid.
Mm.
Det var ju intressant för övrigt att när det pågick där skriverierna om den här så kallade skandalen, så fick de stöd, Gottfridsson, Ekdal och de båda Nils-sönerna, av Oskar Karlén och Fredrik Pettersén.
Mm.
Och det var ju ett, kanske inte var en slump att Kvällsändningen ringde till dem och att de tyckte att det här var en höna av en fjäder, för de var inblandade i något som var en riktig fylleskandal.
Ja, det
när Pettersén, jag vet inte vilket år det var, men de hade ju trashat ett hotellrum.
Ja.
Och när Pettersén sa att de hade druckit en 75 starksprit var.
Ja, ja.
Det snackar vi enheter. Eller i alla fall en väldigt stor enhet.
Det får man ändå säga.
Ja.
Jävlar, det var 75 var.
Ja, ja, det är ju nästan, det är kul, intervjun tar en annan vändning, att man nästan så här, har du alltid tålt så mycket?
Ja.
Så här, hur kan du minnas det?
Ja, gud.
Ja. Men att det händer någonting här då som får förbundet kanske få anledning att tänka till. Och ska man tro Ekdal här, så har han inte brutit mot någon regel. Han har inte uppfattat att han behöver något godkännande.
Nej.
För att gå ut och komma hem 22.30 efter att ha druckit 1-2 enheter.
Nej, men det som Kim Ekdal gör och som ändå känns uppfriskande i den här sista då intervjun, där man försöker lägga stänga hela den här historien om enhetsskandalen, är ju att han försöker liksom, ska man säga, avrobotisera elitidrottaren på något sätt. Att de inte är robotar, utan behöver någon gå ut och ta ett glas vin. Och man kommer hem ändå i tid. Man är inte ute och liksom slirar. Det var sin sak om Ekdal, om de hade liksom gjort en sån här fylleskandal, trashat ett hotellrum eller somnat på möllan och vaknat här på någon bänk klockan 5 på morgonen. Och sådär. Mm.
Det var de bästa 19 enheterna jag har tagit.
Ja, precis. Ja, men det får man ändå gilla på något sätt. Och det är så att han kan artikulera sina tankar och att han, lyfter
han
den
inte,
här
han
frågan.
Inte, han gör det inte liksom genom att vara, mig ser ni aldrig igen.
Nej, nej.
Han är inte galen, utan att han pratar ändå ganska lugnt om det. Men man kan ju också fråga sig, för det verkar ju vara få som, det gick inte så bra för Sverige sen, men det verkar inte så många som tror att deras prestation skulle påverkas av att de 48 timmar tidigare tog ett glas vin.
Nej.
Däremot så skulle det kunna påverka att Ekdal Durés prestation, att han, de här timmarna från att det kom ut att de hade bett om ursäkt och att det här framställs som en skandal, att han är så jävla störd över det.
Mm.
Att säga, vad är det här?
Mm.
Att nästan det skulle påverka hans prestation. För att han känner sig fången. Liksom, så. Men också alltså hur man reagerar på någonting man har gjort på en plan. Alltså det behöver inte vara utanför, utan kan ju vara ett, alltså ett spelmoment eller så. Där finns det ju också kanske lite krav från media och omgivningen hur man ska smälta en förlust till exempel. Och vi har ju varit inne på många gånger att det är farligt om man en timme efter en förlust ses skratta. Det kan då gå emot en konvention att man förväntas vara riktigt, riktigt knäckt. Fast man kanske är knäckt, men det visar sig på olika sätt för människor olika. Och en grej som jag faktiskt tänkte på, det var ju inte bara Kobe Bryant av före detta stora idrottare som gick bort i helgen. I fredags så somnade ju Rob Rensenbrink in, som ju vi inte såg spela, men som vi känner till, och inte minst för att vi hade ett reportage om Rob Rensenbrink i Offside, jag tror det var 2012.
Mm. Rubriken var Den ständige tvåan.
Den ständige tvåan, ja. Och det är ju nästan lite ironiskt då att han då också dör samma helg som någon som var mycket större.
Mm, absolut.
Men han spelade i Holland.
Ja, Holland, och han var då en av, får man säga, stjärnorna i Hollands landslag som kom tvåa i VM. Två gånger i rad faktiskt.
Ja, först 74 då, de vackra förlorarna som skärmade världen, och sen 78.
Ja, och 78 då så hade han ju en av de absolut största rollerna i detta landslag.
Då var inte Cruyffarna med.
Nej, precis. Han var väl bästa målskytt 78. Mm.
Han var bara ett ifrån Kempes, tror jag.
Och så når de då VM-finalen igen och möter Argentina. Det står 1-1 när Rensenbrink får en chans i slutminuten precis. Och han kom först på en långboll, vrickar bollen förbi målvakten och placerar bollen i stolpen. Och så vinner då Argentina i förlängning.
Ja,
och Holland kommer tvåa än en gång.
Så är det. Han kommer tvåa två VM i rad, och framförallt så är han då bara centimeter från att avgöra. Och det är ju fortfarande så att Holland inte har vunnit VM någon gång. Och det här har då blivit en händelse som fotbollsvärlden och framförallt den holländska fotbollscommunityn har... Så kan man inte säga.
Det kan man.
Det var för dålig anglicism. Den holländska fotbollscommunityn. Den holländska fotbollen. Den holländska fotbollsfamiljen.
Ja, då har vi inte ens pratat om Holland versus Nellen.
Nej, nej, precis. Ja. I talspråk så säger jag Holland. Så är det bara. De har då ofta velat återkomma till den här chansen när Rensenbrink sköt i stolpen och istället för att skjuta hem ett guld. Ja. Det skulle också gett honom, han skulle blivit skyttekung, det är VM-et också. Så det hade liksom, han hade gått från att vara en stor spelare till att bli odödlig nästan.
Precis, så är det.
Och till saken hör också att han var ganska, kanske inte en motvillig stjärna, men han var inte typisk, arketypen för den holländska spelaren är att han ganska frispråkig och kan uppfattas som lite gåpåig kanske. Han var inte riktigt så. Ingen Cruyff som stod och pekade med händerna vart alla skulle springa, utan var ganska tyst och lite kanske lite Hollands Sebastian Andersson. som ju också för övrigt gick emot lite de förväntade konventionerna. Det läste jag i Helsingborgs Dagblad som var nere och träffade honom i Berlin. Och då skrivs det om Union Berlins uppflyttning i våras. Den här enorma grejen förstås. Och sen ska de firas, hela laget. Och de ska firas rejält. Det ska åkas både båt på, är det Spree?
Det är det,
kanske?
Va? I Berlin, ja.
Och det ska åkas buss, kortege. Och sen ska hela laget komma till hemmaarenan och bara bli firade som hjältar. Liksom, vilken dag. Men Sebastian Andersson säger då till, jag vet inte om det är till klubbchefen eller något, att jag kan inte komma för jag har planerat...
familjen på besök.
Ja, eller om de skulle åka på semester kanske, ja, eller något sånt där. Men det är planerat sedan länge, och klubbchefen säger att du måste tänka om. Det här måste kunna lösas.
Det var för syr och nås av nyheten. Det måste... Sebastian Andersson nobbar den här uppflyttningsfesten. Hela Berlin dansar.
Ja, det här måste gå att lösa. Ja. Nej, men han försöker få honom att det här kommer bara hända en gång. Det är helt otroligt. Du vill inte komma ångra om du missar det här. Men han säger då att ja, men det här, så är det bestämt och jag vill åka på semester. Mm. Han går ju emot lite där också. Ja. Men Rensenbrink.
Rensenbrinks fall så är det ju där du var inne på, det holländska fotbollscommunityt. Det är ju givetvis tacksamt att försöka få nya svar och nya reflektioner kring hur knäckt blir man av den här. Man har möjligheten i en VM-final första gången någonsin och aldrig sedan dess att avgöra en VM-final. Hur knäckt blir du?
Ja.
Hur har detta påverkat dig? Och därför så blev han ju kontaktad år efter år av journalister som ställde frågan, så kan vi inte träffas och prata om de här sakerna?
Hur gick du vidare?
Ja,
hur
i början så ställde han väl upp en del.
Lite grann tror jag, lite motvilligt. Men då kanske han fortfarande var, jag vet inte om hans karriär kanske fortfarande var igång då. Nej. Eller något. Men särskilt då var fjärde år när det vankas VM.
Precis. Och det påminner väl lite grann då också om Olle Nordin då, om vi tar honom VM 90. Att hur många gånger han fortfarande inte velat prata om det. Det var nära, men inte...
Ja, jag fick ett väldigt trevligt svar.
Jag fick ett trevligt svar.
Ja, och det verkar som han mådde
väldigt... Men väldigt ofta då, att han blir tillfrågad om han kan prata om det här 1-2, 1-2, 1-2, fiaskot och alla saker som händer runt det.
Ja, vi har till och med, vi journalister kanske försökt att det kanske blir skönt för dig också, Olle, som en slags katarsis. Så menar han inte velat ställa upp då. Ja. Och med tiden så vill inte Rob Rensenbrink göra det heller. Och omgivningen räknar med att han blev nog riktigt knäckt av detta. Och det här gnager i honom. Tänk nätterna han är vaken och tänker på sin stolpträff. Mm. Vad det hade kunnat leda till för både landet och för honom som spelare. Men så hade vi som sagt en artikel om honom 2012 med rubriken då, vad sa du, den evige tvåan, den ständige tvåan. Där den duktiga journalisten från Holland, Leo Verheul, han har bland annat skrivit om Van Gaal i Offside också. Han berättar då Rensenbrinks historia. Och han berättar att han, jag tror det var inför VM 98, då var det då kanske extra, för då var det 20 år sedan stolpträffen, att han fick återigen då uppdrag att försöka spåra upp Rensenbrink. Mm. Han lyckas spåra upp honom till någon förort, till Amsterdam tror jag, något hus där han bor, och han väljer då en överraskningstaktik. Han går helt enkelt dit och knackar på och säger inte ens att han är journalist, tror jag. Frun öppnar och säger att ja, Rob, han sitter i trädgården och fiskar som vanligt. Har tydligen någon slags å där som han kan ha tillgång till från
trädgården. Finns ju några sådana i Nederländerna.
Ja, kanaler kanske är rätt,
kanaler,
ja. Rätt uttryck. Och journalisten går ut till Rob som sitter och fiskar, och han anar att han är journalist och säger att han har ingenting att säga. Och Verheul föreslår att jag förstår, vi kanske bara kan prata lite grann, och om du gillar det vi pratar om så kanske du ger mig tillåtelse att skriva om en artikel om dig. Ja, det låter väl fair, tycker Rob, och så pratar de lite, men det skrapar väl mest på ytan och något riktigt så där heltäckande porträtt blir det inte riktigt. Och sen går åren, och så blir det 2012, då är det väl EM, gissar jag, som det snart vankas för holländsk del. Och Verheul får då återigen uppdraget att nu en gång för alla verkligen berätta Rensenbrinks historia. Du var ju ändå hemma hos honom, du kan ju liksom, du har väl kvar numret, han har kvar numret. Och han ringer till Rob Rensenbrink och säger att ja, hej, det är Leo Verheul, det vankas ju mästerskap.
Ska vi inte sätta oss och fiska och snacka lite igen?
Ja, fast lite längre den här gången kanske. Och du riktigt berättar om den här missen. Och då tröttnar då Rensenbrink. Och som jag fattade från artikeln som vi skriver, lite som Ekdal, han får inget utbrott. Men han suckar i princip och säger att han har liksom inget mer att säga. Han verkar inte vara så knäckt.
Nej. Bollen tog i stolpen.
Ja, han säger, vad mer finns att tillägga? Bollen tog i stolpen. Jag hade en fantastisk tid som spelare och mår bra idag. Det är hela storyn. Låt oss inte snacka mer skit än nödvändigt. Och det är ganska uppfriskande att han säger så.
Ja.
Det finns en förväntan från oss, särskilt som journalister, på att han ska... hörde du Anton Glanzelius i söndagsintervjun i söndags? Han berättar då att han stora dröm var att bli fotbollsproffs. Trots att han då fick en guldbagge som 11-åring, så var det fotbollsproffs han ville bli. Han lyckades inte, det verkar ha varit några knäskador. Och han berättar då att han fortfarande inte kan se på fotboll idag. För att det gör för ont liksom. Han hade varit på någon Hammarby-match för några år sedan och sa att han började gråta vid avspark. För att det var en påminnelse om vad han inte blev. Den är ju nästan för mycket åt andra hållet. Nästan så att man undrar om det är sant. Sådär. Men den passar ju bättre in hur vi vill att det ska vara. Eller Tommy Salo förstås. Det var bara nyligen så jag att Tommy Salo tyckte det var en svensk spelare, en NHL-spelare, Viktor Arvidsson, som hade gjort något mål och bara i farten säger att det verkar ha varit någon tavla. Alltså han sa att det blev lite av ett Tommy Salo-mål och syftar då på Salos tavla mot Vitryssland. Det här kommenterar då sen Salo och säger att det är respektlöst av Viktor Arvidsson. Där tänker man ju också att det här har tagit honom nästan för hårt.
Ja,
att det måste ju Viktor Arvidsson kunna få säga att det blev lite av ett Tommy Salo-mål. Men det passar bättre in i mallen för hur vi vill att man ska bära med sig de här såren. Men här sitter då Leo Verheul som inte får komma hem till Rob Rensenbrink, för han har inget mer att säga. Han mår ganska bra, han har inte tänkt så mycket på det här som ni tror. Låt mig bara fiska i fred. Och samma som Olle Nordin då. Då borde vi kunna lämna dem.
Det minns låt mig vara med mina barnbarn i fred. Vad var det så han skrev?
Jag, vet du vad han, jag minns faktiskt exakt. Han skrev nog att han var en glad, om det var morfar eller farfar. Jag minns inte exakt allt han skrev. Det var ju att han, för han funderade ju på att vara med. Och sen skrev han tillbaka. Och ganska långt då, varför han inte ville. Och så skrev han lite om sitt liv. Och så avslutade han med, kom ihåg, att njut av livet. Olle N gör det.
Det är
fint.
Ja,
ja. Och då tänkte jag bara, absolut.
Nu njuter du av livet. Ja, det tänker du på ofta.
Det vet jag inte om jag lyckades med. Men det var ju en jävla härlig avslutning.
Ja, absolut.
Det är lite samma som att rensa brickset och fiska.
Nu tar livet.
Olle N gör det.
Det är bara dagar kvar av det här januarfönstret. Nu tänkte jag höra med dig de 10 bästa värvningarna till Allsvenskan. Nej, det ska vi inte göra. Men det är ju bara några dagar kvar innan detta fönster stänger. Och man får väl ändå säga lite grann att hela silly season-grejen, det har mattats av liksom.
Menar du i Sverige?
Ja.
För att det är för bra?
Ja, i Sverige är det en annan sak. Men tänk man internationellt det, så känns det som att klubbar värvar inte så galet mycket som man gjorde förr. Förr var det liksom verkligen stora. Det var TV4, hade silly season-sändningar. Aftonbladet, och det kanske de gör fortfarande. De sitter med sin
deadline day.
Ja, ja. Ja,
säg inte för mycket.
Nej, jag ska inte säga för mycket. Men lite känslan att det börjar så. Att folk tycker inte det är skitkul längre.
Det här känner jag inte igen alls.
Nej.
Det känns som folk tycker det är precis lika kul.
Nej,
som.
Det är min känsla.
Ja, jag tyckte det var roligt ändå att Kristoffersson Disco fick stipendie på 20 000 kronor för att åka till USA.
Mm.
Och det ser man ju grattis till. Men motiveringen var rolig. Att han ska åka dit för att utveckla sitt nyhetsarbete. Det är ju lite som att Rory DeLapp skulle åka någonstans för att bli bättre på inkast. Liksom, den absolut mest överlägsna ledaren av fotbollsnyheter i Sverige. Behöver utveckla det.
Kul, han kliver in där på redaktionen första dagen när han ska göra sin praktik eller han ska göra sitt studiebesök. Och så berättar de lite grann och Disco berättar om. Visar han upp lite grann sin hitrate sådär hemma i Sverige, då blir det lite grann som att han får nästan hålla en föreläsning för dem.
Ja, verkligen.
Så här håller man kontakt med agenter, avslöja och sportchefer.
Ja, det var något lustigt med det.
Ja.
Hur som helst.
I alla fall så faller allt. De här dagarna som är kvar till season, det har vi på något sätt tajmat hemma i vår familj.
Hur menar du då?
Nej, men jag och min son Sigge jag har redan sett Sunderland Till I Die. Så får man ändå säga är fortfarande den bästa av de här följa ett fotbollslag under en säsong som har sprutats ut nu de senaste åren.
Ja, mycket för att det är rätt tacksamt innehåll då.
Allt går åt skogen.
Får man säga.
Det är bara ångest och så, men det är ändå härligt att se. Och vi har ju sett på den här nu tillsammans, så vi har inte riktigt sett klart hela, men jag har ju sett den innan så jag vet hela tiden vad som ska komma. Så är det ju då en väldigt härlig scen som hänger ihop lite grann med det här med transferfönstret. Det är ju då när Sunderland de har ju precis åkt ur Premier League.
Nej, det här är augusti i sommar.
Jag tror att det är fönstret, då, eller så är det januari, jag vet inte. Ja, men det är i alla fall något av dem.
Det är prekärt de hur som helst.
Det är bara någon dag kvar till fönstret stänger och de måste fylla på med lite spelare för att det är kris i klubben. Samtidigt har de inga pengar och de har framförallt inga anfallare. Och då är det så att klubbdirektören där,
han som är någon slags huvudfigur i serien ändå,
ja,
får man säga.
Så, ja.
Även om han verkar av krigslist när han anar att det går riktigt åt helvete, så förekommer han lite mindre i de sista avsnitten.
Så är det. Nej, men så sitter de där och så är det de, får man säga, ett antal scouter. Som...
Det är någon slags sportråd kanske, ja, eller liksom någon sportgrupp där. Ja,
de presenterar en lista på potentiella nyförvärv som eventuellt är möjliga. Det kan vara lån från Premier League-klubbar, kan vara spelare från League One, kan vara spelare som spelar i Championship. Så det är en lista där, säg att det är 20 spelare. Och sen när de har gått igenom lite grann där och han börjar känna sig rätt liksom, ska man säga, ändå frustrerad den här klubbdirektören, för han känner att de har ju bara liksom slängt ut massa namn och inte tänkt, är det möjligt att värva de här? Och så avslutas allting med att han säger och så säger han då, som man kan säga i dokumentären, why do I see Ibrahimovic on the list?
Ja, just det.
Då är det alltså någon som har kritat dit Zlatans namn.
Ja.
Och detta var ju innan Zlatan gick till LA Galaxy.
Ja.
Fortfarande någonting som var att räkna med verkligen. På
ja, och det är också Sunderland inte i Premier League längre. Allting pekar neråt.
Nej, precis. Och den blev så talande, för att hade man varit Sunderland-supporter och man ser den här lilla scenen bara, så då förstår man ju allting, varför allting har gått åt helvete. För det är ju en inkompetens.
Ja.
Hur kan man kasta in Ibrahimovic där? Det är sin sak om det har varit som ett skämt så. Att man har kastat in Ibrahimovic och gjort en liten smiley.
Det skulle vara sådär, why do I see Ibrahimovic's name on this list? Ah, it's a smiley here, I get it. Very funny, Rob.
Precis, men det är ju inte riktigt det.
Nej.
För det sammanfattar hela.
Det är också svårt att rädda sig genom att när han säger så, why do I see Ibrahimovic's name on this list? Att då snabbt krita dit en smiley. Det är lite för sent. Det skriker inkompetens, ja.
Ja, om man tappar förtroende. Vi som tittar tappar förtroende för alla. Här känner vi att detta kommer att bli svårt att lösa.
Däremot så går vårt tittarsug upp.
Absolut. Ja, men det blir ju lite grann som att det är lite Fawlty Tower och så över det. Att oj, sicket dårhus detta är.
Vad mer ska
försöka komma? komma tillbaka till Premier League. De får vara glada om de lyckas stanna kvar i Championship, vilket de inte gör. Nej. De kan ner i League One och är kvar där fortfarande en dag.
Men du menar att det här är en talande, när han ser Zlatans namn på den här listan över tänkbara förstärkningar till vårt krisande Sunderland, då är det en sekvens som diskvalificerar dem från, alltså då blir alla namn som också är på listan, de blir inte trovärdiga heller.
Nej,
för att det där är ett mist eller inkompetens som gör att man tappar all trovärdighet för dem där.
Precis, och då kan vi översätta det i vår värld. Är det så, du skrev ju här i höstas i samband med att Berlinmuren revs, 89 skrev du en text om tre stycken östtyskar som var på match här i, skulle man ta ÖIS, och sen så flyr de. De lämnar för att de ska försöka ta sig tillbaka till Västtyskland.
De deserterar.
Och ett nytt liv. Om du hade inlett den texten med att våren 1986, när Berlinmuren revs.
Mm, det är jobbigt, ja.
Det är inte bara att du har fel på år, utan du har fel också på liksom årstid. Att det är vår. Fan, det var ju fan inte vår. Nej. Det var ju fan hösten, det var ju november.
Nej, ja, den är jobbig.
Då och det... är du som läsare då, så känner man, okej,
okay,
har han fel på det här? Hur mycket ska vi tro på den här killen?
Ja,
precis. Jon Arrhenius, vad är detta för en lirare?
Ja, exakt.
Och så är du rökt resten.
Ja, tyvärr är det ju inte riktigt så som skribent heller. En fotbollsspelare som börjar att göra något dåligt kan ju ändå sådär, det kommenteras för honom. Han har ändå spelat upp sig nu.
Mm-hmm.
Det är ingen som kommenterar läsningen så här, nu har han ändå liksom ryckt upp sig här. Nu börjar han reparera det där Berlinmuren-misstaget. Utan det är det enda man kommer ihåg då.
Mm.
Jag har faktiskt ett färskt sånt exempel också. Från, det kanske inte är så flagrant som att man skulle påstå att Berlinmuren revs 86.
Mm.
Men i vårt alldeles nya nummer, som har nått några prenumeranter kanske, och är på väg att nå de som ännu inte har fått det och finns i butik från och med torsdag, så har jag ett reportage från Brentford. Och i en scen så är jag hemma hos Pontus Jansson.
Mm.
Och vi tittar på, det är samma kväll som Malmö vinner mot FC Köpenhamn i Europa League. Så det var ju ganska bra tillfälle för mig att vara där. Men då är det en ganska pigg läsare igår som skriver till mig på Twitter och uppmärksammar mig på att ett fel jag har gjort.
Mm.
Och han har då, det ser ganska roligt ut, för jag har en passage då hur det ser ut där i Pontus Janssons vardagsrum, att han har en plastjulgran och så tror jag det står plastjulgran bredvid en enorm tv. Samtidigt så finns det en bild i reportaget och där ser man tvn. Den är inte alls enorm. Den är till och med ganska liten.
40 tummar.
Ja, den är i alla fall långt ifrån att vara enorm. Stor skulle vara en överdrift. Det är helt enkelt fel.
Mm.
Och det tycker han blir komiskt då. Han undrar, vad är det här?
Mm.
Och jag undrar ju, ja, vad är det här? Hur kunde det bli så här? Jag har ju ingen ambition att framställa Pontus Janssons tv som större än vad den är.
Mm.
Så jag undrar så här, hur kunde det här bli av då? Mm. Och så tänker jag, vad kan det finnas förklaringar?
Ja, det dålig redaktör, Anders Bengtsson. Här borde jag varit vaken. Hur ser var tvn?
Ja, ja, kanske inte bara just där, men om du hade sett bilden. Så är det den här tvn som du beskriver som enorm?
Mm.
Det ska vi nog titta på, kanske du hade sagt då. Mm. Men antagligen så har jag inte varit flitig nog och gjort en anteckning om tvn, hur stor den är.
Mm.
Och sen har det gått lite snabbt. Där jag har velat beskriva hur det ser ut där med plastgulgranen. Och så gissar jag att jag haft någon slags default-läge eftersom 99 av 100 proffsskärmar är just enorma.
Ja, just det.
Men denna råkar då inte vara det.
Mm.
Och så har det gått lite för fort.
Mm.
Och då infinner sig ju en viss oro. Att, alltså, det kan man nästan skratta åt. Men kan ju ändå tänka att rasera det här nu resten av läsningen för den här. Och nu tipsar ju dessutom alla andra om det här misstaget.
Mm.
Då kanske de inte litar på att Pontus Janssons radhus är också i 6 våningar högt.
Nej,
som jag skriver.
Ja,
det kanske bara är ett enplanskyffe.
Ja, han har ju en våning i det här 6 våningshuset.
Ja. Vilket jag då kan gå i god för det sant. Han har 6 våningar utan att det på något sätt är vräkigt, vill jag tillägga. Men tvn är verkligen inte enorm, fast jag skriver det. Det kan ju vara ett sånt som ändå får mig att bli lite orolig, att jävla irriterande misstag.
Mm.
Kommer det nu stå i vägen? Kan det fler som upptäcker det? Och då kanske man läser lite slarvigare och så kanske jag tappar lite i trovärdighet då.
Mm.
Sen skrev den här, han var snäll nog att skriva att bra artikel i övrigt. Så.
Ja.
Men det börjar ändå gnaga i mig.
Ja, ja, men jag förstår.
Ja.
Och jag gissar, om vi tar ett svenskt exempel på, det är ju en variant av varför ser jag Ibrahimovic på listan. Om vi backar bandet till förra säsongen när Häcken skulle spela kval.
Till Europa League.
Europa League.
Ja.
Och det blev en...
Ja, du tänker på Jeremejeff.
Ja, precis. De hade helt enkelt missat att registrera Jeremejeff i truppen.
Den kanske viktigaste forwarden till den kanske viktigaste matchen.
Det får man säga.
Ja, och skulle man ta AZ, va, tror jag.
Ja. Och till och med sen i någon intervju flera månader senare så sa Jeremejeff för att han har fortfarande lite svårt att smälta det här. Att ja. Han inte fick vara med i den här matchen. Men det är ju givetvis någonting som han också vill ha. Det är ju en chans för honom att visa upp sig på alla sätt och hjälpa Häcken och så. Det är klart som fasiken. Och där kan man undra så liksom.
Det är ett jobbigt fel, ja.
Ja, men som Häcken-supporter, jag tror att det var så att Sonny Karlsson, sportchefen, gick ut och tog på sig ansvaret. Sen vet jag inte om det är hans ansvar att registrera eller att skicka in den här listan.
Det vet jag inte om man gjorde. Alltså det, jag minns inte att jag såg det, men jag minns inte att man fick veta att det var den här personen i Häcken som gjorde fel. Fram med honom eller henne i stupstocken. Mm. Och så kan getingarna komma och kasta ruttna äpplen på den. Det var ju ganska skönt att man inte fick reda på vem det var som hade gjort det här misstaget. Mm. För den personen måste ju mått väldigt, väldigt dåligt. Mm. Det var väl samma, lite påminner om, det var om det var i våras eller något, så var det någon som var rätt ny på jobbet som, jag vet inte, var klottersanerare. Och tog bort det som klottersnären trodde var klotter i Rågsved i Stockholm. Mm. Visade sig vara då väldigt, liksom, nästan K-märkt, graffiti. Mm. Så. När någon verkligen gör ett stort, stort misstag. Och där man, alltså man kan ju tycka synd om Häcken och Jeremejeff. Men man känner ju också för den här personen som har missat det här. Mm. Det är ju en riktigt jobbig miss.
Ja.
Och vi vet ju inte om den personen hade stort eller litet förtroendekapital innan. För sånt spelar ju också roll.
Mm.
Låt säga att det var Uffe. Liksom så här, ja, men utan Uffe hade vi inte ens varit i Europa League. För han har varit så ovärdelig.
Mm.
Så det här var jobbigt. Men det är inte så att han ska... Liksom, ja, det var jobbigt och det var ett misstag, men det kan hända.
Ja.
Det spelar ju också roll. Alltså om Erik Niva slarvar med faktan gör, så har han så pass hög trovärdighet av många att det kanske mer blir en rolig grej.
Mm.
Medan om en rookie gör det så blir det lite jobbigare.
Mm.
Eller om Van Dijk råkar bli bortgjord eller gör ett präktigt självmål, så skulle väl inte Liverpool-supporterna börja hänga honom.
Mm.
Utan att allt han har byggt upp, det är klart att han någon gång måste få göra ett misstag.
Ja.
Men om Shkodran Mustafi är svajig i en match i Arsenal, då är det ett annat läge. För han har då sämre förtroendekapital med sig.
Precis så. Just det här med slav kontra inkompetens.
Mm.
Men vi har ju också, det är ju några år sedan nu vi skrev om Elfsborgs
IF.
Elfsborgs IF, och det var ju inte kul.
Nej.
Det var ju inte bra på något sätt.
Det har man ju all rimlig... Det är rimliga invändningar som kommer från Borås då.
Mm, att, det får man säga.
Ja, verkligen.
Mm.
Och där är det ju då, där blir man ju, jag vet inte, om man, vad blir man argast över? Man blir nästan argast på slarv, va?
Ja,
för att det är klart att vi vet att det heter IF Elfsborg.
Mm.
Någonstans så har det slarvats och det har inte upptäckts. Det stör ju nästan mer.
Ja, precis så. Men går vi tillbaka till Mustafi som, nu såg jag att Arsenal vann i FA-cupen här måndagskväll. Mustafi tydligen spelade från start och gjorde det bra, men gick ut skadad och fick lite stående ovationer från de tillresta Arsenal-supporten för att han hade spelat ovanligt bra.
Mm.
Men bara några dagar innan så spelade de mot Chelsea, Arsenal. Och då hade han en väldigt jobbig period i matchen där han slår en slarvig hemåtpassning varpå David Luiz måste springa tillbaka, fälla honom, och sen när väl det blir straff så rensar han bollen och rensar den på David Luiz. Och så ser man hans blick, han har haft otroligt tufft i Arsenal. Och där är det ju med att Arsenal-supporterna, de tänker inte att han slarvar. Och då kan man ju förlåta det på
ett annat
sätt.
Det är lite som Lovren som du har haft.
Att han är konstant inkompetent i princip. Och då, jag är liksom lite tydligare där, för att det så får man ju ont i magen när man ser Mustafis blick när han inser att ytterligare är en sak som jag kommer att hängas ut för. Och han skrev ju en egen liten text, vill jag minnas, på Arsenals egen hemsida här i julas. Han pratar om hur jobbigt det har varit för honom.
Mm-hmm. Att han är någon slags hackkyckling.
Ja, att det har blivit så. Samtidigt så är det ju många Arsenal-supporter som menar att han har ju...
Vi måste kunna lösa det här på något sätt.
Ja, precis. Samtidigt har det varit många Arsenal-supporter som i flera transferfönster, om vi går tillbaka till Silly Season och så här, som det har ju liksom funnits bud, möjlighet för honom att lämna Arsenal. Men i vissa fall har han tackat nej för att han sitter på en jävligt bra lön. Och därför så kan man å ena sidan tycka synd om honom, å andra sidan så kan man tycka att ja, men fan, du kanske ska byta klubb och börja om, men då måste du offra någonting ekonomiskt, vilket han då uppenbarligen inte har velat göra.
Mm.
Så det är ju den frustrationen som ligger hela tiden och bubblar när man ser honom göra misstag, att fan, du hade haft chansen att ta bort den här misären för dig själv.
Just det.
Mm.
Men om vi skiljer på slarv och inkompetens, så brukar ju du påstå ibland att du är övertygad då att det finns mer inkompetens än vad folk tror, även på hög nivå i klubbledningar och så.
Ja, det får man säga. Men när vi kan, du pratade här inom Sebastian Eriksson till Genoa.
Ja.
Om man backar den tidigare spelaren som var aktuell för Genoa, då Tankovic. Där känner man så att okay, Genoa är ändå en, får man säga, etablerad klubb i Serie A.
Som dock har det jobbigt då i tabellen.
Absolut. Mm. Men att det kan uppstå en sån situation där de ändå har, ja, jag gissar att de ändå har lagt en del tid på att scouta Tankovic. Han åker ner, de liksom kommer överens, läkarundersökning, han gör tummen upp, Paparazzis fångar honom, allting är precis klart. Och sen så händer det ingenting mer. Tankovic har själv berättat, det bara blev helt tyst. Det var någonting som hände i klubben och han går fortfarande så här nu med ett par dagar kvar transfer. Han vet inte, kanske, han har inte stängt dörren helt, kanske kan det lösa sig. Men det säger så mycket om var fotbollen, och man har United-supportar på en ännu högre nivå. De är ju vansinniga på Woodward och vad Glazer-familjen har på med, hur de liksom vanskötseln av United har kunnat bli så här på de här åren och sådär. Så att det är på alla nivåer. Mm. Och jag säger inte att Häckens grej, att det var inkompetens, det var ju troligen slarv, för att det händer en gång, då är det liksom ett undantag.
Mm.
Men det känns, och det, men det är ju, jag tycker att det är så, att så himla ofta.
Jag återkommer ju lite till det som Kim Källström berättade, om det var i hans sommarprat kanske, hur det gick till när han värvades till Arsenal.
Mm.
Det var ju, och sådana värvningar ingår ju också vid den här tiden, värvningar som får oss att höja på ögonbrynen, va? Ja, ja. Ska han dit? Kim Källström var ju en sån.
Mm.
Men då berättade ju han att, för han kom ju dit skadad då, han hade ju skadat, tror jag, när han var på träningsläge med sin ryska klubb.
Mm.
Så han anlände och var inte fit for fight och skulle inte vara så på några veckor. Och det fick Wenger då reda på och sa att det var ju inte optimalt, att det måste gå flera veckor innan vi kan använda dig.
Mm.
Men vi har inte tid att värva någon annan, så det får bli dig ändå. Alltså, lite grovt parafraserat av mig. Men det tänkte jag ändå så här, va? Det är ju ändå Arsenal. Man kan tycka att de gör dåliga resultat, men hur kan de sätta sig i en sån situation? Att de slutar i slutet på januari och får panikvärva en skadad Kim Källström.
Mm.
Och inget ont om Kim Källström, men det var väl ingen spelare som folk trodde då skulle lyfta Arsenal till höga höjder.
Mm.
Utan han skulle ju kanske kunna gå in och göra ett bra jobb och komplettera. Och han kan då inte ens spela de första veckorna för han är skadad, men Wenger får ta honom ändå.
Mm.
Då tyckte jag att det luktade inkompetens då,
ja,
till exempel, på, ja, hög nivå.
Ja, men desperationen leder ju rätt ofta till inkompetens. Så kan det vara. Och tar vi ytterligare ett fall med en Serie A-klubb som har det kämpigt, Brescia.
Sist i den jämna tabellen.
Ja, den jämna tabellen. Som värvar Simon Skrabb.
Mm.
För ändå en ansenlig summa. Nu har det varit lite olika siffror som har snurrat runt sådär i svensk sportpress.
Men även i österbottnisk sportpress, där ju pappa Skrabb själv förklarade lite hur saker låg till. Det tyckte jag var uppfriskande.
Vad sa han då?
Jag minns inte riktigt. men han tog ju ner, det var inte så mycket pengar som det först spekulerades om i alla fall.
Men ändå, där får man då försöka liksom sätta sig in innan de sitter i sin motsvarighet till Sunderlands transferrum. Och de sitter och diskuterar, vad har vi för möjligheter här nu? Vi måste liksom hitta någonting. Det får inte vara för dyrt, men det måste ändå vara någonting. Och så är det någon som har på sin lista Simon Skrabb, IFK Norrköping. Okej, vad är detta för en kille? Så har vi inte koll på. Så presenteras lite siffror, statistik och så här. Säsongen 2019, där hösten, där, han var inte så bra form, men när han värvades dit och så här, då var han verkligen ett löfte och han gjorde en del bra grejer, så han lite skadad.
Kanske att de tittar på det gamla skorpionmålet från Åtvidaberg.
Ja, men absolut, med någon flashy YouTube-musik i bakgrunden och så där. Mm. Honom tar vi tar honom.
Mm.
Och så lägger man nu, det är rätt mycket pengar, även om det är, säger att det är 20 miljoner kronor.
Jag gillar ju Simon Skrabb.
Ja, absolut, jag har inga problem, det är liksom en gedig.
Ja, men jag gillar spela. Också så här, jag tyckte att folk varit lite för nöjda som har så här, åh, Simon Skrabb hoppar in på samma plan som Zlatan. Jag tycker han är riktigt bra. Jag tycker han har stor potential. Det är också ett ord som nämns. Stor potential. För även om de har, alltså, man kan ju vara inkompetent, men de sitter ju där med både scoutrapporter och statistik såklart på Simon Skrabb. Men i slutändan kommer det ändå vara någon slags magkänsla som avgör om de ska värva Simon Skrabb.
Det är precis det jag kommer till. För att även
om du är tränare och jag är sportchef
mm.
och så kanske vi har ett meningsutbyte huruvida vi ska värva den här finske landslagsmannen
mm.
och jag är sportchef då och jag ser stor potential i Simon Skrabb.
Jag är mer skeptisk.
Har du
kollat på statsen från hösten 2019?
Ja. Jag skulle ju vara en oerhört konflikträdd sportchef. Det är ju en dålig egenskap att ha.
Ja, precis.
Jag har ju lovat Valentino också få vara tränare.
Ja, men om det är så att vi har exakt lika mycket mandat gentemot klubbägaren, säger vi, som ska hosta upp eventuellt pengarna för Simon Skrabb.
Mm.
Vi har 50-50. Och vi måste enas i det här rummet innan vi går till ägaren. Ska vi gå för Skrabb eller ska vi skita i honom och titta på andra möjligheter? Till sist så blir det ju magkänslan som avgör. Och det är det ju på alla nivåer nästan. Man kan ju backa upp väldigt mycket med statistik och sådär. Men någonstans är det ju magkänslan. Och då är det ju sådär, inkompetens kontra kompetens. Alltså det måste, magkänslan måste man hela tiden trycka ner till bara några få procent.
Mm.
Och kompetensen måste tryckas upp hela tiden om det ska vara en framgångsrik klubb.
Och är man i en kämpande klubb som Sunderland var, eller som kanske till och med Brescia är, då har man ju inte marginaler att ha fel med magen jättemånga gånger. Medan man är en välmående så kan man, ja, det räcker med att en av fem lyckas då. Precis, till exempel.
Ja.
Och jag vet inte, hur tror du det gick till i den här polska klubben? Det är att Johan Oremo värvades. Det var ju också något som fick folk att lyfta på ögonbrynen.
Wigry Suwalki.
Ja, Wigry Suwalki.
Heter klubben. Det är alltså i då polska superettan, får man säga.
Ja, de är också näst sist då i motsvarigheten till polska superettan. Och det blev klart då för några veckor sedan att Johan Oremo, senast korsbandsskadad i Halmstad, blir klar då för den här klubben i polska andra ligan som ligger näst sist. Och jag har sett Johan Oremo kommentera detta i en artikel i Hallandsposten. Och jag blev glad för att han verkade glad. Mm. För det finns ju grejer här som nästan gör att det är liksom upplagt för att göra sig lite lustig över den här värvningen. Så här, var det så pojkdrömmen såg ut? Komma till polska andra ligan i ett lag som ligger näst sist. Och kollar man upp den här staden då.
Det är ju ett polskt mottal ungefär i storlek.
Ja, en liten stad utslängd i nordöstra Polen. Väldigt nära gränsen till Litauen.
Jag hävdar ju att det är väldigt kallt där.
Ja, du har sagt det flera gånger att vintern är så kall. Men Oremo, han är väl från Söderhamn.
Ja, det är sant.
Alltså, han klarar sig bra där. Ja. Så. Ja, men att det finns kanske. Men han verkade jätteglad för den här möjligheten. Mm. Han sa väl rakt av att han visste inte så mycket om Wigry Suwalki. Eller om staden. Men man kan ju tänka sig att han är bättre rustad för ett sånt ställe och att leva ett litet solitärt liv. För det är också sådär. Det kanske inte är jättebra engelska. Mm. Det finns nästan bara polacker i laget. Alltså det går ju, men han kanske ändå trivs bättre än vad Björn Runström skulle ha trivts där. Mm. Det kanske är bra jakt. Han gillar ju att jaga. Mm. Och man har ju fått uppfattningen om att han behöver inte vara i en storstad. Men han har alltid ändå drömt om att bli proffs. Mm. Visst, nu blev det Wigry Suwalki. Mm. Men han kan i alla fall bocka av det. Mm. Och 6 månader, det är inte så länge om det skulle gå dåligt eller vara eländigt. Han kommer i alla fall kunna säga att han, för det är hans första utlandsflytt då. 33 år gammal. Mm. Och det trodde väl han var kört när han åkte på den här korsbandsskadan. Mm. Och skitsamma då att ingen bryr sig om polska andra ligan. Han får väl testa det i alla fall. Det var något härligt att han liksom ändå verkade taggad på det. Mm. Men jag var inne på Wigry Suwalkis hemsida, Anders.
Ja.
Ja. Jag blev lite nyfiken.
Ja, ja.
Och kan konstatera att man har haft det jobbigt i tabellen och att det ser ganska småskaligt ut. Arenan såg nästan mindre ut än gamla Strömvallen.
Ja. Det är ingen hemlighet att jag har väldigt
soft spot
för Johan Oremo. Och jag har också hittills varit inne och kollat. Jag har sett att en anledning, gissar jag, till att de värvar Johan Oremo är att de har knappt gjort några mål på hela hösten. Det är väldigt få mål framåt och mycket mål bakåt. Så.
Men hur blir det just han?
Ja, det är det som är det intressanta. Jag återgår till det här bara att om man då tänker sig att de sitter
Why do I see Johan Oremos name on this list?
Ja, men lite så. Och så är det någon som ska argumentera för Oremo och så. Ja, men visst, Bosman, det är perfekt. Det tickar en box i Wigry Suwalki. De ska ändå värva 10 andra spelare. Så
ja, det är, bra det, att han det kan, jag skulle säga. Man är inne på hemsidan att Johan Oremo ser då ut. Jag kan inte polska, men det ser ut som han är en av kanske 10 nyförvärv under detta januarifönster. Mm. Så någonting händer ju. Där skulle man ju vara. Wigry Suwalki till Haidai. Den dokumentären vill man ju se. Verkligen. Och motsvarigheten när de sitter. Och så sitter en sportchef och en tränare och ska granska Johan Oremo. Och träter om de ska ta den här killen från Söderhamn eller inte. Kolla på gamla stats. Blir utelämnat till någon slags magkänsla. Och det värvas 10 andra. Och de ligger näst sist i ligan.
Mm.
Wigry Suwalki till Haidai. Varför pratar vi ens om det här? Vi ska ju bara åka dit nu.
Ja, precis. Ja, men det är ju Oremo-värvningen av Wigry Suwalki, det är ju bara en magkänsle-värvning. Det är ju så. Om man
kan
ska
det ha att göra med någon slags agentkontakter också?
Ja, det är ju också på något sätt. Men här har vi en 32-33-åring, korsbandsskadad, kommit tillbaka.
Frisk nu dock.
Men inte sprutat in mål de senaste åren, får man säga. Ganska många år, får man
Nej,
säga.
Nej, han var väl ändå, alltså, utan att han har gått dåligt. Han hade väl någon period i Djurgården när han var okej, och Halmstad har gjort en del mål.
Ja,
men han var väl ändå som bäst i Gävle på gamla Pelotsson-tiden, och det är ju ett tag sedan.
Precis, men ändå, det är ju inte baserat på imponerande siffror.
Nej.
Eller någonting annat, utan det är bara så. Potential. Här har vi en möjlighet, det är en anfallare, om vi chansar.
Mm. Vi tar 800 också.
Vi tar 800 också. Just in case.
Ja.
Ja, som du säger, det är ju, vi kanske ska åka ändå. Det fick vi.
Vi gryr sig valket till Haidai.
Väldigt kort här, Johan. Jag noterade igår, av någon anledning så är jag med på något mejlutskick från australiensiska fotbollsförbundet. Och igår så var det en press release om att man nu håller på att, eller man har spikat det, en välgörenhetsmatch som ska gå av stapeln i maj i Sydney. Och denna välgörenhetsmatch är då tänkt att hjälpa de som har drabbats av bränderna i Australien. Och då var det då, jag tror att det döptes i Football for Fire. Men då har man då liksom samlat på sig ett gäng, allt från Didier Drogba till, kommer ni ihåg han här, gammal Chelsea-spelare, Jeremy.
Ja.
Jag tror Mark Bosnich, Diamanti, så är det liksom så både högt och lågt.
Men det är före detta spelare.
Ja. Som spelar match då i Sydney.
York var med, va?
Dwight York var också med, precis. Och det är ju liksom, det är ju en fin tanke. Jag tror att pengarna skulle gå framförallt till, det så var det så här, tack till de män och kvinnor som har jobbat för att släcka bränderna och ideellt och professionellt. Yeah. Men också att man skulle, de fotbollsklubbar som har drabbats i de här bränderna, skulle man hjälpa, kanske bygga ny klubbstuga, hjälpa till med ny plan och sådär, sådana saker.
Men vad sa du? Publikintäkter går då till detta ändamål och så finns det möjlighet att göra donationer.
Ja,
men vad kostar det att flyga dit alla de här?
Nej, det var det som, om man vill vara som Kim Ekdahl, alltså kan man problematisera då?
Ja, det vill du ju gärna.
Ja. Kan man göra det? Att grundidén är ju fin. Att man gör någonting för att hjälpa någon annan.
Såklart.
Men för att detta ska bli möjligt så ska man ju flyga in spelare.
Där finns det väl också någon paradox eller något ironiskt.
Ja, lite så. Det finns ändå ett likhetstecken på något sätt mellan
bränderna och klimatförändringarna.
Ja, precis. Och flyger. Så man flyger in spelare från hela världen. Vad kostar de biljetterna för det första?
Ja, de ska ju inte bo så billigt.
Jag tror att Dwight York bor inte på något hostel.
Nej.
Så i Sydney. Utan det är ändå ett ganska fint hotell. Du kanske får spons på det, vem vet. Jag vet inte hur det fungerar, allting. Mm. Kanske en flygbolag som sponsrar också. Jättebra så fall om de löser det. Men det hade ju varit härligt. Vi pratar här om Netflix-möjligheter med Vigus Valky till Adai och sådär. Det hade kunnat vara också en liten fin Netflix-dokumentär. Där man följer Drogba, där hoppar på en segelbåt.
Mm.
Från var nu han må vara stationerad.
Just det, att göra ett projekt av det.
Ja,
för det första fimpa flyget då. För det, är det var det första jag tänkte på, att måste den spelas i Australien?
Mm.
Man kanske kunde spela den centralt i Europa och så får alla de här ta tåg från olika ställena. Och då skulle den få mycket mer uppmärksamhet och donationerna kanske skulle öka. Visst, man skulle inte spela i Australien, där finns ju något orent. Men då kommer du in med din båt då.
Mm.
Det är ju att tänka ett steg längre då.
Ja, men då kan man ju se framför sig under den här resan som Dwight York kan cykla ju. Han cyklar hela vägen. Nästan. Och så lite båt.
Ja, jag undrade hur du skulle lösa...
Just det.
Hur du skulle hitta ut...
Ja, jag var inne på Tyskland nu, men okej. Okay, ja. De spelar i, vi säger, Australien. Han cyklar och lite båt. Så. Men på, längs med den här resan så har han ju livestream så här med donationer. Han snackar, han filmar när han kommer igenom Nepal upp i bergen där och så. Nu är jag här och så. Skänk 5000 dollar här så cyklar jag den omvägen och så. Gjort en riktig grej av det.
Mm.
Och man, det hade ju varit så jävla häftigt att följa det här. Alla de här gamla profilerna, man lär känna dem och... Liksom vägen till Australien, de kommer dit och där så blir det en stor bankett och de spelar match och alla pengar, liksom, lite tårar, du vet, så här, lite extreme home makeover när de öppnar upp den här nya fotbollsklubben för de här barnen som inte haft en plan på ett halvår, de kunna sponsra det, du vet, alla gråter. Jättefint, man får med alla grejer i en sån serie.
Ja, det skulle ju vara tacksamt just för fotbollen också, för det bränns ju mer och mer, så att säga. Alltså, Frändén skrev ju lite om det här för några dagar sedan, om klimatavtryck inom idrotten. Hon tog väl upp Roger Federer, som är i Australien nu, och som har vad har han någon sponsor som är...
Bank Suisse,
just
eller
det, som
har, Credit Suisse, eller
som inte det? Verkar vara så, vad ska vi säga... De står inte
riktigt, investerar rätt många miljarder i olika typer av fossila...
De går inte armkrok med Greta,
nej.
Kan vi säga. Säkert. Och han börjar kanske få allt svårare att svara på sådana frågor som han inte fick då för x antal år sedan. Och fotbollen, det kommer ju också komma till dem. Alltså nu har vi, vad var det du sa, att Arsenal flög till Norwich på 17 minuter?
Ja, och det var väl bara någon helg sen som Real Madrid skulle spela i Copa del Rey och sånt där. Och de skulle flyga till, om det var Salamanca eller något sånt där.
Ja.
Det var typ 18 mil, då tar de flyget istället för tåget.
Just det, och medan kanske många stora företag måste presentera miljöplaner och sådär.
Ja, och så har vi EM i sommar som kommer att spelas överallt. Ska man åka runt där som svensk supporter medan... Dublin och Bilbao och sen vet man inte vad det blev. Man, det är rätt många flygmil.
Ja, det får man säga. Och det kommer ju kanske inte hända imorgon eller ens det här året. Men så här kommer de inte kunna hålla på för all framtid. Snart kommer det börja ställas krav från högre ort än bara fotbollsinstanser. Och då blir det helt spännande faktiskt att se vad som händer. Så därför skulle det vara en bra chans eftersom fotbollen är ju någon slags miljöbov ju.
Mm.
Och har ju då visat en tondövhet genom att lägga mästerskap som de har nu med utspridda och sådär. Då skulle de ju kunna, det skulle vara extra bra om det skedde just i fotbollskontext, menar jag. Din, vad ska vi kalla det? Segeldokumentär, Netflix production-serie. Vi har den och så har vi Vigri Suvalki till I Die då.
Vi ska starta ett eget bolag, produktionsbolag.
Ja.
Men det är lite så, du vet vad Ebba von Sydow säger med, när vi pratar om det här med hur fotbollen påverkar miljön och så.
Ja, det här måste gå att lösa på något sätt.
Precis.
Hörrni, det här avsnittet har vi gjort i samarbete med bokförlaget Strawberry Förlag. Och nu är nedräkningen börjat då inför Jan Andersson och herrlandslagets EM-premiär. Och i maj utkommer den perfekta läsuppladdningen inför EM. Det är landslaget enligt Lund, där Olof Lund fortsätter skaka om svensk fotboll som han har gjort med sina två tidigare böcker. Med orädd penna ger han berättelser om spelet utanför plan under de drygt 20 år som han följt herrlandslaget. Och redan nu kan man förboka ett exemplar av boken på Bokus. I så fall går man lättast in på bokus.com/offside för att säkra ett exemplar. Och man kan dessutom få 30 kronor rabatt om man köper boken som offside-vän senast den 15 mars.
Vi har också gjort detta avsnitt i samarbete med Korpen, och Korpen vet att ni finns där ute. Ni som är klubblösa, ni som hoppas på silly season, ni som missade januariturnén i år igen och alla ni som väntar då på säsongstart. Och nu närmar sig års upplaga av Korpfotbollen. Var ska du spela i år? Gå in på korpen.se/fotboll och kolla vilket lag som behöver ditt bolltållande i år. Eller varför inte starta ett helt eget nytt korplag?
Den här tisdagen behöver vi inte stressa upp för att bli färdiga med ett nummer, för det här är en vecka istället där vi har ett nytt nummer ute till prenumeranter och eventuella köpare då. Det är ju då det här numret där vi, lite krystat kanske, men firar 20 år som fotbollsmagasin. Och jag har skrivit överlägset mest, men du har nog skrivit bäst med ditt reportage om Arne Hägerfors, som jag gärna slår ett slag för här. Det är ju förstås om hans liv som mångårig ledsagare för svenska sportpubliken genom en lång rad oförglömliga idrottsögonblick, men också om en man mitt i ett åldrande, och inte minst tycker jag att den fångar väldigt bra en kärleksrelation, nämligen mellan Arne och hans fru Kerstin. Jättefint reportage och fina bilder av Daniel Nilsson. Ni får gärna kolla annat också, men jag tipsar särskilt om den. Det ligger precis som allt annat på offside.org. Och är ni inte prenumeranter så kan ni testa där. Och vill ni testa och först bara köpa en tidning, så är det från och med torsdag denna vecka i tidningskioskerna.
Och jag tackar för de snälla orden. Och den som då vill läsa och se bilden på Pontus Janssons
enorma
TV och läsa hur Johan fick in detta i texten, kan ju också läsa ditt reportage om Brentford, som inte bara givetvis handlar om när ni sitter och kollar på Malmö FF hemma i hans sexvåningshus.
Det är 40 000 tecken om det.
Ja, men det är intressant läsning om en intressant klubb bland annat. En annan sak som jag skulle vilja lyfta bara kort från det numret är Fredrik Tillbergs porträtt av Joshua Wicks, CIUS-målvakten, amerikanen som ju stängdes av ganska långt för dopnings, att han ertappades med otillåtna värden.
Ja, nedbrytningsrester av kokain.
Ja, så det handlar ju dels om vem faktiskt Joshua Wicks är. Det har ju funnits många historier om honom och hans uppväxt i USA. Men också om hans försök att komma tillbaka och vinna förtroende igen i svensk fotboll. Han har inte gett upp hoppet än, men det är ett fint reportage och rätt starkt stundtals faktiskt.
Det är det. Tack så jättemycket för att ni är så många som lyssnar på oss varje vecka. Ni är hemskt välkomna med feedback, tankar, tips som vanligt till podcast@offside.org. Och är det för mycket kritik och ni sätter oss under lupp, så vet ni vad ni svarar. Det här måste vi kunna lösa på något sätt. Ta hand om er så hörs vi om en vecka igen.
Hej då!